Peter Andersson läser Shutter Island av Dennis Lehane i översättning av Ulf Gyllenhak i en inspelning från 2009.
Måste vi drömma våra drömmar och dessutom leva dem? Elizabeth Bishop, Questions of Travel. Förord. Ur Dr. Lester Sheehans dagbok den 3 maj 1993. Jag har inte sett ön på flera år. Senaste gången var ombord på en båt som tillhörde en vän. Vi hade vågat oss ut i den yttre delen av Boston Harbor och skymtade den på avstånd, bortanför gattet. Den låg insvept i sommardis, en sorglös och suddig färgfläck mot himlen. Det har gått över 20 år sedan jag var i land på ön. Men Emily säger, och ibland säger hon det på skämt och ibland inte, att hon inte riktigt säkert vet om jag någonsin har lämnat den. Hon sa en gång att jag uppfattar tiden bara som ett antal bokmärken som jag använder mig av för att kunna hoppa fram och tillbaka genom texten i mitt liv. Och att jag gång på gång återvänder till de händelser som enligt mina mer skarpsinniga kollegor präglat mig med den klassiska melankolikerns alla kännetecken. Emily kanske har rätt. Hon har ofta rätt. Snart kommer jag att förlora henne också. I torsdags berättade Dr. Axelrod för oss att det bara handlar om några månader. Åk iväg på den där resan, Rodanos. Den som ni alltid pratar om. Till Florens och Rom, Venedig om våren. För Lester, tillade han. Du ser inte heller ut att må särskilt bra. Jag förmodar att jag inte gör det. Jag förlägger saker och ting allt för ofta nu för tiden. Inte minst mina glasögon, bilnycklarna. Jag går in i affärer och glömmer bort vad jag skulle köpa. Jag lämnar teatern utan att minnas vad jag just har sett. Om tiden för mig verkligen är ett antal bokmärken, då känner jag det som om någon har skakat boken och de där gulnade papperslapparna, sönderrivna tändsticksplånen och platta kaffeomrörarna i trä har fallit till golvet och hundöronen har pressat släta. Jag vill alltså skriva ner de här händelserna. Inte ändra texten så att jag framstår i en mer gynnsam dager. Nej, nej. Det skulle han aldrig tillåta. På sitt eget besynnerliga vis hatade han lögner mer än någon annan som jag har känt i hela mitt liv. Jag vill bara bevara texten och överföra den från dess nuvarande förvaringsplats, som uppriktigt sagt börjar bli fuktig och läcka, till dessa sidor. Ashcliff Hospital låg mitt på flacklandet på öns nordvästra sida. Och, det måste jag tillägga, anläggningen såg mycket vacker ut. Tankarna fördes inte alls till en rättspsykiatrisk klinik och det gick överhuvudtaget inte att ana att den dessförinnan fungerat som militärförläggning. I själva verket tyckte de flesta av oss att den mer liknade en internatskola. Just utanför det inhägnade området bodde fängelsedirektören i ett viktorianskt hus och i ett mörkt, vackert litet slott i Tudor-stil som en gång i tiden hade fungerat som högkvarter åt unionens befälhavare från nordöstra kusten bodde sjukhusdirektören. Innanför murarna låg personalbostäderna, pittoreska små stugor med liggande panel för läkarna, tre låga byggnader i slaggbetong för sjukvårdsbiträdena, vakterna och sjuksköterskorna. Sjukhusområdet utgjordes av gräsmattor och figurklippta häckar, stora skuggande ekar, tallar, beskurna lönnar och äppelträd vars frukter föll ner på murkrönen om senhösten eller trillade ner på gräset. Och i mitten av anläggningen låg två identiska tegelröda hus i kolonialstil på ömse sidor om själva sjukhuset. En byggnad uppförd av stora gråsvarta stenblock och vacker granit. Där bortanför låg branta klippor och tidvattensmyren och en lång dal där ett kollektivjordbruk hade anlagts och sedan kollapsat under åren just efter den amerikanska revolutionen. Träden de hade planterat fanns fortfarande kvar, persika och päron och svarta aronia. Men de bar inte frukt längre och om natten brukade vinden tjuta som katter nere från den där dalen. Och självfallet fortet, som fanns där långt innan den första sjukhuspersonalen dök upp.